Vi ska fortsätta att läsa i Hebreerbrevet. Fascinerande brev, uppbyggt som en enda lång predikan med instruktioner och information, sammanblandat i en fantastisk harmoni. Det är verkligen Guds ord till oss, var och en, Hebreerbrevet. Första kapitlet dedikeras helt till gudomen, sonens del i gudomen. Gud, sonen av evighet, har trätt in på världshistoriens arena och Gud har talat genom sin son. Och det är utifrån att Gud själv har talat, Guds sonen har talat, som vi sedan stiger in i det andra kapitlet. Så låt oss resa på oss och så läser vi tillsammans Hebreerbrevet 2, 1-4. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. För om redan det ord som gavs genom änglar stod fast, och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur ska då vi komma undan om vi inte bryr oss om en sådan frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades sedan för oss av dem som hade hört honom. Även Gud gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den helige ande efter sin vilja. Så lyder Herrens ord. Vi tackar honom i evighet för det. Varsågod och sitt. Låt oss be tillsammans när vi har detta i gott minne. Fader, vi tackar dig för att du talar till oss genom ordet. Tack för att du är ordet. Ordet som vill verka din egen avbilds upprättelse inom oss. Helga oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Det är det vi ber om den här söndags eftermiddagen. Förbarma dig över mig och se på mig i nåd så att jag kan förmedla det du verkligen vill ha sagt. För ditt stora namn och din äras skull vill vi be. I Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen. Ja, det här kapitel 2 börjar med det där berömda ordet därför. Och så här är apostlarnas brev uppbyggda. Först kommer ett påstående, indikativ. Och sedan kommer konsekvenserna, imperativ eller uppmaningen. Så här är det, därför. Och nu kommer ett sånt där därför. För att vi har läst om det stora i kapitel 1 så står det därför. Så detta därför kopplar alltså tillbaka till den sanning som nyss har förkunnats. Nämligen Jesu gudom och det slutgiltiga budskapet som predikats genom honom. Budskapet som kom genom profeterna och änglarna var också Guds eget ord i den tid som förflöt från skapelsen till Johannes döparen. Och det var naturligtvis människornas ofrånkomliga plikt att ta vara på även det. Om det nu inte ännu presenterade det slutgiltiga och fullständiga evangeliet. Men nu, i och med Jesu entré på världshistoriens arena, så har budskapet med dramatisk hast fullbordats. Genom att den som talar är Gud själv. Sonen Jesus Kristus, den störste av alla, den främste predikanten och det ultimata språkröret för himlen. Den unike medlaren i sin mänskliga natur, vår överste präst, vår profet och vår kung har trätt fram. Och i sin fullhet gestaltar han och talar Guds sanning till oss. Därför att budskapet är sant. Därför att Jesus är Gud själv i människogestalt. Därför att det aldrig mer kommer någon ytterligare uppenbarelse om vår själs frälsning. Därför att Jesus är vägen, sanningen och livet, så måste vi ta vara på hans budskap. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört. Vilket är då detta budskap? Ja, allra bäst sammanfattas det naturligtvis i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Där har du detta budskap i sin kärna som vi måste ta vara på därför att Gud själv har talat. Eller med Jesu egna ord. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Eller varför inte Johannes 3:34. Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger anden utan begränsning. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Det är detta budskap varje människa har att förhålla sig till och som vi måste ta vara på för att inte, som författaren säger, driva bort med strömmen. Oj, 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 Sverige 2016. Så oerhört lätt det är att driva bort med strömmen. Den allra största majoriteten i Sverige driver bort med strömmen, andligt talat. Hemma i Dalälvarna är strömmarna ibland mycket kraftiga. Särskilt när man upplever vårfloder. Ja, min pappa var ute och paddlade för många, många år sedan. Jag var kanske i 11-12 års ålder någonting. Och jag minns särskilt den så kallade Flögforsen. Flögforsen, det är den sista större forsen innan man börjar komma ner mot samhället och man paddlar uppifrån Moratrakterna. Och vi funderade väl länge innan vi beslöt att vi skulle paddla genom Flögforsen istället för att kanske då dra kanoterna längs stranden. För pappa var det säkert inga problem, men jag var ju en ganska liten grabb, så jag förstår att det var väl för min skull som han var lite tveksam. Det var ju fint. Och det märker jag, jag kommer ihåg det som det var igår. Man bokstavligen drogs ner utför vattenslänten och sögs ner under vattenytan. Och en liten pojk, vet du, i en lätt glasfiberkanot hade naturligtvis ingen chans att stå emot det enorma tryck som vattenmassorna uppbringade. Den här forsen är emellertid ganska kort, så vattnet lugnade sig om sidor så vi kunde säkert stiga i land och övernatta faktiskt. Blöta, men säkra, lite längre nerströms där. Det intressanta här med forsar, att på grund av att det lutar, att det går utför, att det drar neråt, så störtar allt vatten åt samma håll. Det dras av tyngdlagen ofrånkomligt neråt i strömfåran och allt dras med nerför branten. Men det makalösa är naturligtvis att de stora klippblock och stenar som sitter fast i berggrunden eller har tyngd nog att ligga förankrade i fast mark, de rubbas inte, inte ens av de våldsammaste vattenströmmar. Inte ens under de kraftigaste vårfloder. Inte ens under de våldsammaste störtfloder. Medan det som flyter på ytan är chanslöst, är det som sitter fast i berggrunden orubbligt. Och jag skulle vilja hävda att det är på samma sätt med mänskligheten. Majoriteten dras med av strömmen. De populistiska och mest själviska och bekväma idéerna. Ja, de antikristliga och ateistiska strömningarna drar med nonchalant, självsäker, men djävulsk och obehindrad makt med sig allt i sin väg. Och skulle inte Gud hålla sin nådefulla hand över världsalltet, så skulle det bli en total katastrof omedelbart. Mänskligheten dras med oemotståndlig kraft ner mot undergången. Och majoriteten är hjälplösa flarn på syndens framrusande ytvatten. offer för otrons obevekliga underströmmar. Käre vän, det är mot denna bakgrund vi måste lyssna till Hebreerbrevets väckelsepredikan. Därför att den enda fasta klippa som finns har skjutit upp ur det upprörda människohavet. Därför att tron på Jesus är det enda som kan rädda från undergång och evig död. Måste vi ta vara på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. För driver man bort, så driver man bort för alltid. Det enkla ordet måste används, det här ordet för måste som står här, används 80 gånger i Nya testamentet och beskriver alltid det som är oundvikligt, fastslaget och förutbestämt. Ett måste, alltså det beskriver något oåterkalleligt, någonting som inte kan ändras. Till exempel Markus 8:31 använder samma uttryck. Människosonen måste lida och så vidare. Markus 8:37, dessa ting måste ske. Eller Apostlagärningarna 1:21, himlen måste behålla honom och så vidare. Så tanken är alltså inte en appell till vår prestationsångest. Nu är det du som håller fast. Utan snarare, eftersom strömmarna går mot fördärvet, så måste Gud förankra oss i klippan som evigt består. Och vi håller därför fast. Så det handlar inte om att skrämmas, utan det handlar om att visa vad som finns. Det finns en klippa som kommer att hålla mot trycket för den som tror. Tron på evangeliet, alltså tron på Jesu död och uppståndelse från de döda för syndares frälsning, är alltså inte bara ett trevligt alternativ på livsåskådningarnas smörgåsbord. Inte bara en liten krydda på moset för att man ska må lite bättre. Allt sånt är bra, men nej, det här är mycket, mycket mer. Tron på evangeliet är en absolut nödvändighet. Ett måste om människan ska kunna göras kompatibel med Gud och hans rike. Enkelt uttryckt, utan Jesus når vi aldrig himlen. Och det här temat tar ju naturligtvis författaren upp. När det står så här då, hur ska vi då komma undan om vi inte bryr oss om en sådan frälsning? Nu här är uttryckt, eller det är översatt, en sådan. Och jag tror att i gamla folkbibeln så stod det en så stor frälsning. Och det är precis det som är betydelsen. En sådan står här alltså i betydelsen, en så stor, en så väldig, en så särskild och en så speciell frälsning. Och vi använder faktiskt det här uttrycket i vardagligt tal när vi vill säga att någonting har varit utöver det vanliga. En sådan dag, en sådan talang eller en sådan vän. Och tanken är då att det som är sådant, det är något extraordinärt. Och Hebreerbrevets författare är den enda som använder detta uttryck om Guds frälsning eller Guds frälsningsplan. Enligt honom är den häpnadsväckande. En sådan frälsning, en sådan frälsare. Ja, visst är Guds frälsning häpnadsväckande. Att Gud i sin oändliga fullkomlighet, att den Gud som är helig, 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 och som för helighetens och rättfärdighetens skull i sitt eget väsen inte kan tolerera någon synd, orenhet eller orättfärdighet. Inte det minsta grand. Att denne Gud i och genom sig själv, utan att göra avkall på sitt höga majestät, utan att kompromissa med sin helighet, upprättar en väg till fullkomlig försoning, förlåtelse och upprättelse för syndiga och fallna människobarn. Det är häpnadsväckande. En sådan frälsning. Att Gud, trots att vi förnekar hans existens, hädar hans namn och trampar på hans lagar, ändå älskar oss så mycket att han bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Att denne Gud i sonen tar syndens straff på sig själv och försonar oss med sig själv på grund av oändlig, hemlighetsfull kärlek till sina utvalda. Det måste kallas häpnadsväckande. Att han är beredd att gå så långt i ödmjukhet, förnedring, lidande, vånda och smärta för vår skull. Ja, att han ödmjukade sig in till döden, döden på ett kors, är också häpnadsväckande. Att han i kraft av sin syndfrihet och sin gudomliga natur besegrar synden och dess stormästare döden väcker också häpnad. Jesus uppstår ifrån de döda. Som förstlingen bland de återuppståndna blir han levande i sin kropp för att aldrig dö igen. Att Jesus idag sitter på Faderns högra sida i ständig förbön för sina utvalda, för att deras tro inte ska bli till intet och för att de ska bevaras från det onda och för att ingen ska kunna rycka dem ur hans hand. Visst måste man häpna inför sådan. Det är väl inte konstigt att författaren säger vi måste bry oss om en sådan frälsning. Den gamle bibelkommentatorn Matthew Poole, han skriver så här: denna frälsning är lyft över tid och rum. Den är inte jordisk eller temporär, utan en himmelsk evig frälsning som befriar dem som ärligt lyder den från den värsta fienden, det svåraste och mest utdragna straffet, och etablerar dem i evig lycka och välsignelse i himlen. Den är stor på grund av den klara insikt och det ljus som den sprider, samt dess tillräcklighet och tillförlitlighet. Så långt Matthew Poole. Kan vi nu bättre förstå varför författaren säger att vi måste ta vara på en sådan frälsning? Halleluja, halleluja, ja, ett evigt halleluja. Nu är frågan, ska du ta vara på den? Ska Gud få bevisa sin nåd på dig? Eller ska du driva bort med strömmen?